Podplay.
Israel har redan vaccinerat nästan hälften av sina 9 miljoner invånare, en takt inga andra jämförbara länder kommer i närheten av. I stort sett alla i de äldsta grupperna har fått vaccin. Samtidigt kämpar man mot virusets tredje starka våg. I Studio DN idag om Israels vaccinstrategi. Jag heter Sanna Thorén Björling.
כל יום אתה מחזיק 4 מיליון ביד. זה משהו. אני רוצה לפנות כאן ל-570,000 איש מעל גיל 50 שעדיין לא התחסנו. אני רוצה לומר לכם שכמעט...
הפרמיירמיניסטר בנימין נתניהו den 16 februari konstaterar nöjt att 4 miljoner israeler har fått vaccin och uppmanar alla andra som inte har fått det att också ta sin spruta. Israel har drabbats hårt av pandemin och trots flera långvariga stränga nedstängningar av samhället så har nästan 5,500 människor dött. Men när det gäller vaccinet så har man gjort större framgångar än de flesta andra länder. Om Israel idag med DNs korrespondent i Jerusalem, Nathan Sacher. Välkommen!
Tack ska du ha.
Ja, Israel är ju inte med i EU och kunde ju själva förhandla om sitt vaccin. Man köpte in snabbt ett stort antal doser till ett dubbelt så högt pris per dos som EU. Och staten tog också över ansvaret från läkemedelsbolaget mot att de lovade leveranser av vaccin till dess att 95% av befolkningen är vaccinerad. Nathan, de här avtalen med läkemedelsbolagen, hur stor betydelse har de haft för Israels möjligheter att snabbt erbjuda befolkningen vaccin?
Jo, det var naturligtvis avgörande och inte bara regeringens roll i det här är viktig att understryka utan också de så kallade sjukkassorna. Alla israeler är med i en av 4 sjukkassor och de tävlar mot varandra. Så att de förstod mycket tidigt redan i våras att det gällde att lägga vantarna på så många doser som möjligt för att inte göra sina medlemmar besvikna så att de flyr till andra sjukkassor.
Ja, och när det handlar då om vaccineringen i praktiken så är det ju dels sjukkassorna då som du berättar om. Men Israel har ju också en god förmåga till den här typen av storskalig logistik ändå. Kan du berätta lite om vad det beror på?
Alltså man säger ibland att Israel fungerar bättre i krisen än till vardags. Det är ju så att många myndigheter här, både försvaret och civilförsvaret och sjukhusen och sjukkassorna och även bostadsområdena, de tränar nästan varje år krishantering. Man repeterar vad som ska göras vid en gasattack, vid en jordbävning, vid terrordåd eller krig. Så att det finns personal och infrastruktur för att snabbt kunna sätta igång och hantera en kris. Det finns det ju, i teorin finns det i alla länder, men det har ju visat sig under pandemin att de här systemen har legat i malpåse för länge i andra västländer för att snabbt kunna aktiveras.
Ja, just det, precis. Medan Israel då har haft det här väldigt nära hela tiden då.
Ja, och alla vet, alla står på pass och vet vad de ska göra i det ögonblick som det sätter igång. Och det finns en befälsstruktur också i det civila och civilförsvarssamhället. Så att det blir inte så mycket ovisshet och flaskhalsar.
Men ingenting är ju okomplicerat. Coronastrategier handlar som bekant både om logistik och vetenskap men också om politik. Vaccinprogrammet i Israel har ju också blivit en del i Benjamin Netanyahus valkampanj. Premiärministern står åtal för korruption, han utmanas av en partikamrat och sen är det val då den 23 mars. Vilken politisk betydelse, Nathan, skulle du säga att vaccinet har fått för Netanyahu och för valet?
Ja, de här bägge sakerna som borde hållas isär, de har trasslats ihop på ett förfärligt sätt. Så att vi har då en koalitionsregering som består dels av Netanyahus Likud och några av hans kompispartier och av det så kallade Blåvitt som är ett liberalt parti som nu håller på att försvinna. Men det tråkiga här, om vaccineringen har varit en succé så har regeringens viruspolitik i övrigt varit en katastrof därför att man har man har då utfärdat order om stängning av butiker och sen har man grälat i regeringen och Netanyahu har ändrat sig och så har man öppnat och stängt så att skolor och köpcentra och vanliga butiksägare har blivit galna helt enkelt och de har köpt in och de har fått kasta bort sina restauranger i en sån där typisk bransch som har lidit och det finns ett uppdämd irritation för att inte säga raseri hos många vanliga särskilt småföretagare som har fått hela sina liv och sin ekonomi söndertrasad av det här tvära kasten som har varit hela tiden i instruktionerna uppifrån. Som du säger så är det här, man kan säga så här, brutalt kan man säga att hälsohanteringen är sekundär för Netanyahu och det primära är att kurvorna ska se så bra ut som möjligt den 23 mars, valdagen. Att vi ska vara tillbaka, ekonomin ska någorlunda vara tillbaka och skolorna ska ha öppnat så att folk blir på bättre humör. Och det här fortsätter med det här med order och kontraorder. Skolorna skulle ha öppnats nu häromdagen och så ändrade man sig och nu ska de kanske öppna om några dagar igen. Så att det här är mycket ansträngande och nervslitande för vanliga människor.
Mm, just det, vi ska alldeles strax prata lite mer om Israel och vaccinstrategi. Studio DN idag med Nathan Sachar i Jerusalem om Israels vaccinstrategi och den politik som har blandat sig i det där också. Men Nathan, går de flesta ändå då och vaccinerar sig? Eller ser de det som en, att det är någon slags politiskt att även vaccinera sig? Eller fungerar själva vaccinationerna? Det verkar ju ändå som att folk är väldigt villiga att ta vaccin.
Ja, överlag så har det fungerat och nu är det ju så att de svårast sjuka nu, det är personer under 60 år. Så att de gamla som har vaccinerats, de är inte 100%, men 97% skyddade. Och min sjukkassa, den som jag tillhör, den heter Maccabi, de har vaccinerat ungefär 700 000 personer, alltså som har fått bägge injektionerna. Och av dem har bara 600 smittats och ingen har dött. Så att det är då över förväntan resultat. Men i upptakt när du spelade upp Netanyahus vädjan till allmänheten, då sa han att de 570 000 äldre som inte har vaccinerats, de måste nu rycka upp sig och gå och få det här gjort därför att de saboterar. Det är nämligen så att det finns i svang en hel del rövarhistorier om viruset och att viruset utlöser genetiska förändringar och mutationer och skadar kvinnors fertilitet. Och det finns en hel del också inom vissa sekter och vissa religiösa riktningar där vissa obskyra rabbiner som då härjar på internet och sprider de här ryktena. Så att det är ett problem. Nu har man de senaste dagarna skickat ut, istället för att säga att folk måste komma till sjukmottagningen, så skickar man ut ambulerande, särskilt i judiska ultraortodoxa miljöer och i arabiska samhällen där vaccineringsviljan är lägst, och vaccinerar folk mer eller mindre på deras egen förstutrappa. Man har börjat dela ut godsaker och leksaker och allt gör man för att få med alla.
Just det. Det finns ju också andra grupper som man har hört inte har alls har fått lika mycket vaccin. Hur är det till exempel med för palestinierna?
Palestinierna på Västbanken, alltså det palestinska självstyret, de har fått inte särskilt mycket vaccin. De har fått av Israel ett par tusen som skulle gå då till deras läkare och sjuksköterskor. Det här hör också ihop med valkampanjen eftersom Netanyahu konkurrerar med flera ännu mer högerextrema rörelser som genast stämmer upp ett ramaskri om man är för snäll mot palestinierna. Så att till exempel i tisdags då Israel förde över 1000 doser till Gaza, då protesterade genast två högernationalistiska partier. Och vi kan nämna här, för det är intressant, att det finns två olika sätt att se på Israels skyldigheter. Å ena sidan så är Israel en ockupant, och ockupanten har enligt Genève-konventionen är förpliktig att sörja för de ockuperades hälsa. Å andra sidan, 1993 i det så kallade Osloavtalet mellan Israel och palestinierna, så fick palestinierna och tog ansvaret för sin egen hälsovård. Så att de som debatterar om det här, de har sina argument. Palestinierna har fått en hel del, i alla fall om inte vaccin, men löften om vaccin från Ryssland. Och Arabemiraten har börjat föra över 20 000 doser till Gaza via Egypten, som är en present. Och det är mera på väg. Det hör till saken att palestinierna, smittspridningen där har sjunkit och antalet sjuka har sjunkit väldigt hastigt. Ingen förstår riktigt varför, men det beror möjligtvis på att deras befolkning är så oerhört ung. Och också att de får det, men de blir inte dåliga. Så att det kunde vara värre för palestiniernas del. Det är ingen stark palestinsk opinion av människor som säger ge oss vaccin, vi måste ha vaccin. Utan det är snarare skepsis från dem jag talar med.
Just det. Vad spännande. Det är också spännande tycker jag att se. Israel har ju blivit någon slags stort experiment för även för läkemedelsbolagen, där man ju, eftersom man har lyckats vaccinera så väldigt många på kort tid, också har accepterat att dela med sig av information om hur det går, så kan man ju då följa hur vaccinet verkar. Kan du säga något om det?
Ja, det är ju en viktig aspekt av det här, för att inte bara det att Israel var tidigt ute och tingade doser och betalade överpriser, utan också det att de här producenterna har ett intresse av resultaten. Och det har blivit en debattfråga i Israel, därför att egentligen så har inte sjukkassorna och hälsodepartementet lov att dela med sig så frikostigt av människors data. Och för att det ska bli intressant så vill man ju se hur alla möjliga sorters, om det är hjärtsjuka eller personer med den och den sjukdomen, hur de var och en reagerar på vaccinet. Och så att det är en strid om det också, som möjligtvis kommer att nå högsta domstolen.
Som handlar om integritet.
Just precis.
Gentemot. Ja, just det. Vad spännande.
Och då regeringens talesmän viftar bort det här och säger att det här är en kris, och det pedantiskt att haka upp sig på sånt, och de stora bolagen i USA och England, de kommer ju inte att använda de här rönen till att diskriminera. Det kommer till exempel inte att nå försäkringsbolag och andra, men det grälet fortsätter här.
Just det. Just nu där du är, hur mycket är öppet och hur mycket är stängt?
Man är på väg ut ur den tredje så kallade nedstängningen. Och så att vissa skolor försöker öppna, men osäkert. Och vi har här olika sorters samhällen. Röda, orangea, gula och gröna. Och det är alltså då där de röda är värst utsatta och de gröna är lindrigast. Och så att det har att göra med det också, vilka som får öppna. Och så har det också att göra med att de svårast drabbade är de ultraortodoxa judiska områdena, där folk bor tätt in på varandra. Men det är också Netanyahus mest trogna drabanter i alla koalitionsregeringar. Så att han är oerhört ovillig att ta till drakoniska medel mot dem. Det händer nästan varje dag mitt i den här så kallade nedstängningen att en viktig rabbin avlider och 20 000 ultraortodoxa trängs under begravningen. Och polisen gör inget, för det går inte. Man kan inte flytta på så många människor.
Väldigt intressant. Också bara avslutningsvis, Nathan, har du själv haft möjlighet att vaccinera dig?
Jag har fått, som alla personer som är över 60, så har jag fått, jag fick redan i december kallelse och jag fick anmodades att infinna mig en viss tid på den lokala sjukstugan och det gick mycket galant. Jag kom och allt var över på 5 minuter och så kom jag tillbaka efter 3 veckor och fick den andra sprutan. Och 10 dagar efter den andra sprutan så fick jag i min telefon det som här kallas för ett grönt pass. Och det betyder att när man så småningom öppnar upp samhället och ekonomin så kommer jag att kunna gå in på biografer och köpcentra och restauranger och andra ställen där de icke-vaccinerade fortfarande är portförbjudna.
Men då är det bara att gratulera till det, helt enkelt. Och stort tack för att du var med idag.
Tack ska ni ha.
Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Podplay.